Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har ju liksom på riktigt hela mitt liv känt mig hjärtekrossad. Alltså när jag hittar poesi från när jag är liksom 6 år gammal så är jag så här, det stämmer inte med mitt liv. Så jag har absolut någon så här past life.
Det är inte så många svenska artister i modern tid som verkligen blivit så kallade hushållsnamn i den stora världen i allmänhet och det dito landet i väster i synnerhet. Robin, Avicii, Sara Larsson, Tove Lo och Ghost typ, och så givetvis Lykke Li.
Please welcome all the way from Sweden, Lykke Li.
Our next guest is an acclaimed singer from Sweden. Guten Abend, mein Freund.
Ladies and gentlemen, please welcome Licky Lee.
Licky Lee, everyone!
Ja, hon har tagit världen med storm, som det brukar heta, med sin musik som på de tre första skivorna producerades helt eller delvis av Björn Yttling, även känd som Björny, Peter, Björn and John. Och hennes bluesigt vemodiga röst som signum förstås. Vi ska prata mer om Björn strax för övrigt, och även om han och Lycke har sidobandet Liv ihop, medverkar han inte på årets Lykke Li-album So Sad So Sexy, som jag partiskt nog håller för ett av de allra bästa jag har hört. Den är däremot rattad av Lycke själv tillsammans med ett pärlband av stjärnproducenter, inte minst Malay, och vi kommer också att prata om Skrillex och Ali Payami, en av de svenskar som jobbar allra närmast Max Martin. Men nu hugger vi in i det 344 avsnittet av Värvet. Det som producerats av Clara Wallin, presenteras av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är Lykke Li, inspelad på Globens annexet ett par timmar före hennes konsert i Stockholm. Varsågoda. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag håller på att jobba på min positivitet, så nu säger jag bra, men i ärlighetens namn så är jag helt slut. Lätt illamående.
En timme sömn.
Ja.
Polen igår, Stockholm idag.
Ja, men innan dess var det hela USA och sen Europa på en buss. Och jag har så här sömnproblem, så ibland så måste jag ta jättestarka sömntabletter. Och sen så här hela dagen är helt av. Och sen så ibland så måste jag dricka för att komma igång. För jag är liksom lite äldre nu, jag har inte samma energi som förut.
Det är ju i alla fall sista gigget.
Sista gigget. Sen åker jag tillbaka till LA på tisdag och då har jag jättemycket jobb där. Så att det är inte heller helt slut. Det är också nice att vara i turnébubblan, för det är så här, okej, sätta på sig smink, gå ut på scen. Det verkliga livet när man måste jobba på 1 miljon grejer, ha barn och hit och dit, det är ju lite mer pyssel.
Jag känner ju Tobias Forge i Ghost och han reser ju hela tiden. Och han verkar tycka att det är så jävla skönt. Det är ju liksom en snitslad bana. Det är som att gå tipspromenad och vara på turné.
Exakt, och vi har ju en turnéledare som så ger oss ett schema. Så att ens enda uppgift är ju typ att hitta någonting gott att äta. Och någonting att titta på efter.
Men du, vet du, alltså, har du någon aning om hur länge jag har jagat dig för det här?
Ja, men jag vet det.
Vet du det?
Ja.
Och det har nått dig?
Ja, men jag var jätte... Absolut, jag skulle absolut inte gjort det här för några år sedan.
För att?
För att jag tror att jag... Om jag gillar någon artist så vill jag på riktigt inte veta så mycket om deras liksom tråkiga liv och hur självcentrerade de är eller så här, hur tråkiga de är. Så jag vill inte öppna den dörren. Men nu, jag lyssnar faktiskt på Värvet när jag är i LA, för då lyssnar jag på podcast hela tiden. Och sen så har jag så här extrem hemlängtan till Sverige. Så nu tänker jag bara att jag vill vara en svensk, normal, tråkig person.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag intervjuade Eagle Eye Cherry igår som sa, vilket nästan är en klyscha, men att han känner sig liksom svensk i USA och amerikansk i Sverige.
Ja.
Och det tänker jag att du, jag antar att du har det också.
Ja, jag har nog det.
På vilket sätt?
Fast jag tror inte att det är heller att jag känner mig direkt amerikansk, men jag tror på grund av min uppväxt, som jag också växt upp lite här och där, att jag aldrig nog har känt mig så här. Jag kan fortfarande, jag kan bara en julsång.
Vilken är det?
I Gläns över sjö och strand, är det en julsång?
Ja, herregud. Ja.
Den är så
bästa.
Fin.
Ja. Verkligen.
Nej, men vi växte upp i Portugal och hit och dit, och min mamma var ju alltid så här att hon, att vara svensk var typ det värsta man kunde vara. Så att det är väl så jag har vuxit upp. Nej, nu får jag lägga av. Så här, hon sitter bara så här, pratar om svennar som att det är liksom det absolut värsta. Så det har jag väl vuxit upp och känt mig väldigt utanför. Men det sjuka är nu när jag bott i USA så länge är att så här, jag längtar efter Sverige så mycket. Alltså jag uppskattar det på ett sätt som jag absolut aldrig gjort förut.
Vad är det du saknar då? Alla som flyttar till Los Angeles framförallt vill ju flytta hem, eller New York kanske också, vill ju flytta hem när de får barn.
Ja, jag vet. Och det kanske jag också hade gjort om inte jag hade haft min situation. Eftersom jag har barn med en amerikan så kan inte jag bara liksom flytta hem. Så det är en stor sorg som jag har. Men samtidigt nu när jag kommer hit, alltså jag har liksom drömt om att komma till Sverige flera månader. Och så nu är det bara så här, det är inte jättekul. här ute.
Sverige gör inte reklam för sig den 10 november.
Exakt.
Den här grå färgen som är utanför fönstret har varit dygnet runt i en vecka.
Och jag vet att jag inte heller hade blivit den personen jag är eller gjort de sakerna jag gjort om jag bara hade stannat här.
Men jag brukar tänka på mitt eget så här, vuxenblivande när jag flyttade då till Östra Grevie i Skåne när jag var 19 och kände så här, för första gången att jag fick återuppfinna mig själv. Det känns som att du har ju kunnat göra det så många gånger.
Ja, det har jag.
Funkar det när man gör det 10:e gången?
Det var lite förvirrande. Jag hade mycket problem med det när jag var typ runt 20. Då kände jag mig så splittrad. För då var det liksom mellan New York och Stockholm. Eller Stockholm och LA. Varenda gång jag var i LA så var jag så här, gud, eller ska jag bo i Stockholm? Eller när jag var, eller ska jag bo i LA? Jag vet. Alltså sån ångest hela tiden över. Så här, vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag bo där? Ska jag bo här? Ska jag göra det? Ska jag göra det? Nu känner jag mig för första gången att jag på riktigt har gjort en hel transformation. Men på ett så här positivt sätt. Att jag har kommit ut på andra sidan för att jag har varit med om jävligt mycket skit på ett privat plan. Och även så här, få barn, ens förälder dör, man separerar igen. Och jag har precis köpt ett hus där som jag håller på att renovera. Så att nu för första gången så här, gud, nu är jag liksom en ensamstående mamma i 30-årsåldern. Vad jag menar, som ändå har en relativt lång karriär bakom sig. Eller jag vet inte.
Den är lång.
Mm. Så nu försöker jag bli vuxen.
Om man bara så här stannar kvar vid det där vid att liksom återuppfinna sig själv. För det känns ju lite grann kanske som att du har gjort det artistiskt också.
Ja, men det gör jag. Det går hand i hand.
Ja.
Alltså om jag inte hade ett behov att återuppfinna mig själv, då skulle jag inte göra någonting. Då tycker jag man inte får göra någonting heller.
Vadå? Kan man inte så här göra sina treackordslåtar år ut och år in och göra dem lite bättre bara?
Jo, det kan man. Men då får man väl åtminstone byta hårfärg eller ta på sig en annan jacka eller göra någonting. Sätta på sig på andra skor. Anstränga sig lite.
Jag försöker komma på någon artist som har gjort samma sak i 500 år. Men det är helt blankt.
Ingen bra artist, tycker jag. Eller?
Nej, kanske inte.
Nej.
Men du, jag tyckte att det var lite svårt att hitta så här färska ljudintervjuer med dig. Och den jag hittade som jag tyckte allra bäst om, det var den som du gjorde med New York Times.
Ja, när jag fick Tourette framför en hel publik. Ja,
ja, fast det var ju helt ljuvligt. Det var ju så jävla roligt.
Ja, jag vet inte vad som hände.
And you've said that you know, you kind of came late to singing. You've said that the voice you have is not the voice in your head. What do you imagine? What did you imagine that you might sound like?
Johnny Cash. I want to, yeah. It's been hard.
To not sound like Johnny Cash.
Yeah. Well, in the beginning too, because I also, like, I've never been a big fan of my voice. So when people would be like, oh, she has this cute girly voice, I'd be like, are you not trying to understand what I'm doing? I'm like talking about my heart aches. Like I felt trapped in my girly voice, if you know what I mean.
And do you still have that feeling?
Well, now I think life has given me enough shit, so now I smoke as much as I can, like drinks. It's getting raspier. Yeah.
Det jag tänkte på, som blev så tydligt med den intervjun, var hur oamerikanskt det är med så här självkritik.
Ja, det är det. Alltså, nu har jag bott där jättelänge och även haft en lång relation med en amerikansk person som också är musiker och producent. Och det är verkligen någonting som jag märker, alltså när man jobbar i studion så är folk så här, man, this is the shit. Typ, och jag är bara så här, gråter i ett hörn för att jag är så värdelös. Men det har också gett mig lite, alltså jag kan gå in i en, jag vet inte om du ska stanna på konserten.
Absolut.
Då kan du se min amerikanska sida. Att jag liksom ändå kan verkligen gå in i en karaktär har jag nog lärt mig från att vara där.
Är det det du tänker att alla amerikaner gör?
Ja, absolut. Alltså det är de största stjärnorna. Eller om man tänker på så här Marilyn Monroe, när man får höra hur hon var på riktigt. Det är en helt annan person. Och man tänker säkert att typ Kanye West också, alltså speciellt när man träffar honom, så tänker man, gud, han är ju bara som ett litet barn inuti.
Men det som är så spännande med den intervjun, om vi bara kan stanna vid den lite, är ju att om du säger att jag gillar inte min röst, så är det som att det är ett skämt. Alltså det är så jäkla konstigt för dem att någon av din dignitet skulle säga en sån sak.
Ja, nej, där kändes det som att jag egentligen borde typ, jag var liksom helt ärlig, men det var som att de trodde att jag var en så här ståuppkomiker, vilket jag kanske borde bli där istället, jag vet inte.
Ja, du var fan on fire alltså. Du säger också i den intervjun att du ångrar andra intervjuer.
Ja, det gör jag. Jag ångrar mycket.
Vad är det du tänker på?
Om jag ska tänka tillbaks, typ i början av min karriär här, så ångrar jag viss, alltså att jag var liksom, när folk sa, får vi göra ett hemma hos reportage hos dig? Och jag bara, ja. Och liksom så här, berätta vilka droger jag tar och hit. Och, alltså det var, när jag ser på det, jag får sån ångest över vilken typ hybris jag hade. Fast jag vet att jag inte hade det, för jag hade ju också extremt mycket självhat. Men att jag liksom så här, körde loss. Och sen så var det väldigt komplicerat med den här skivan. Alla intervjuer jag gjorde för den, för jag ville inte på något sätt droppa bomben att jag inte längre var tillsammans med min partner. Så det fick ju stora konsekvenser på hemmaplan, antar jag. Fortfarande skriver de så här, och hennes partner, där. Jag har liksom inte, så jag vet inte, jag orkar inte prata om det. Så det blev komplicerat.
Mm.
Mm.
Men du, nu är du ju på turné för din nya skiva.
Ja.
Vad känner du kring den nu när du har fått så här spela den och den har fått lite luft under vingarna?
Jag har en komplex relation till den, för att den sista skivan jag gjorde, så på riktigt så var jag så här, okej, jag tror inte att jag kan göra det här. Jag mår så himla dåligt. Och jag var även ute ur mitt kontrakt. Jag hade ingen manager. Nej, jag sparkade mitt manager. Så jag liksom var helt så här, hade ingenting. Från att ha gjort så här, 3 skivor på raken, turnerat konstant i 7 år, så bara hoppade jag av allting. Hade på riktigt ingenting i min kalender. Och ingen att ringa. Och ingen som ringde. Och sen så valde jag att försöka mig på ett normalt liv. Och ha barn. Och så här, inreda ett hus. Typ laga mat. Tvätta kläder. Så att komma tillbaks efter, speciellt i USA, alltså skaffa nytt management, nytt skivbolag, alltså att ens bli signad igen i USA och vara så här cool, min sista skiva var en suicidal powerballad skiva som inte sålde någonting, och att även få alla de här låtskrivande producenterna att jobba, det var inte lätt, ska jag säga.
Nej. Varför sparkade du ditt management?
För att jag bara kände, tyvärr så är jag lite så som person att jag går i cykler, och när jag känner att det är slut, då är det slut. Då måste jag tyvärr slänga mig ut i en annan atmosfär. Så att vi hade väl bara så här, kommit till slutet av vägen, och jag kände att jag tycker om att arbeta med folk som är liksom bättre än jag eller smartare än jag, där jag är något slags underläge, och jag kände inte det längre, och då tror inte jag att det blir något bra heller. Så det var ett helvete att få upp den här skivan. Alltså ett helvete. Men samtidigt så tycker jag att det faktiskt är kanske mitt... Jag tycker att det är i alla fall det svåraste jag gjort. Och det mest ambitiösa jag gjort. Och att jag ens fick klart, det är ju ett mirakel. Men sen så blev det ju kanske inte heller... Alltså i amerikanska ögon så blev det inte liksom en pangsuccé. Så jag kommer ihåg när jag hade release dagen för albumet i New York, och vi hade precis spelat på så här Seth Meyers. Jag hade ändå gjort grejer som var liksom bra. Så kom jag ihåg att jag hade så här möte med min skivbolags boss, och han bara, ja, okej, nu är det över, så vad gör vi nu? Ska vi göra en remix eller vad gör vi? Alltså så här, ciao. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att jag var rädd, och att jag gjorde någonting annorlunda. Så jag var liksom beredd på att typ alla mina fans skulle verkligen avsky det jag gjorde. Och även efter en graviditet, så du vet, kroppen, allting. Så här, jag hade inte gjort någonting på 4 år. Så att det var, alltså att ens komma i form eller liksom bara komma tillbaka dit man var sjukt svårt. Och även där jag fick börja efter 4 år. Då hamnade jag så här, ett steg under i festivalslotten. Förstår jag menar? Och typ Kendrick Lamar efter mig, vilket är förtjänt. Men ändå så här, jag fick slita arslet av mig för att ens ha publiken kvar under fest. Alltså jag började med festivaler, förstår du? Efter att ha varit borta i 4 år. Så här, direkt på en scen, 50 000 pers. Som så här, vem är du? Men nu däremot när jag har gjort mina egna spelningar i USA och Europa, när det är ändå folk som har valt att komma på min konsert, då har det varit en sån, jag var liksom beredd på att bli utbuad, men de har stått där och typ gråtit med mig och sjungit med varandra. Då är jag så här, wow, det är nästan som en spirituell upplevelse. Så det har varit fantastiskt, men det tar lika mycket som det ger.
Har du läst alla recensionerna nu?
Nej.
Har du läst några?
Jag läste The Guardian, eller bara för typ jag är så här, fan jag suger, och då så visade min hårtjej bara så här, men kolla på den här. De sa att det var okej. Eller?
Ja. Det tror jag också. Alltså överlag så var det ju väldigt positivt.
Ja.
Men jag tänkte att, eller min känsla kring din nya skiva, If I May,
ja,
är ju att om det är någon som har sagt eller känt någonting negativt kring den, så kommer de, alltså poletten kommer att ramla ner. Jag tycker liksom att den är helt mästerlig.
Ja, det är väl bara det att i världen som vi lever så har tåget redan gått. Förstår jag menar?
Ja, det går så fort. Liksom.
Det går så fort. Och det är en liten chock att komma tillbaka till... Alltså, jag har en superbra manager som är så här, en gammal räv. Och han är så här, lyckas typ hela musik... Alltså hela världen har förändrats på 4 år. Det är liksom, du är en dinosaurie och det är sant. Alltså så som folk lyssnar på musik. Det är, jag känner mig antik, förstår du? Jag menar som att jag håller på med någonting så här supermini i den här stora världen.
Vad gör den insikten med dig då?
Den är svår för att jag är ändå medveten. Så här, det är så här världen fungerar. Och så här, nu har jag varit med i liksom, vad är det, så här, 10 år, 4 skivor. Det är inte säkert att folk pallar och lyssnar på mig så mycket längre. Så att man sitter på en kal stol, om man säger så. Att man verkligen så här, okej. Okay. Man måste vara på en sån nivå om man ska ens klamra sig fast i den här världen. Eller typ bli ihop med någon Zlatan eller något. Så man får press på något annat. Förstår du vad jag menar? Det är så, eller så här, jag får bli ihop med någon jättekänd person. Eller någonting. Ja. Eller gör någon plastikoperation eller någon typ av skandal, någonting. Konst är inte direkt någonting folk direkt bryr sig om längre.
Tänker du så här, ja, fast då har jag ju, du kan ju göra skådisgrejer.
Fast det vet, alltså, nu är jag liksom till åren också på det. Ja. Det är inte så att jag, vad ska jag komma in och bara, vill du ha mig eller Alicia? Alltså förstår du vad jag menar? Nej, man får kämpa, man får klamra sig fast där det går. Ja.
Men vadå, tror du inte att... Vem är det? Arthur Russell, va? Som
dog.
Som dog.
Ja.
Alltså han är ju Dalí av elektromusik, kan man säga. Att det var ingen som köpte någonting. Eller han, ingen fick höra något. Och sen så dör han och så upptäcker de att han är ett geni. Det måste ju kunna
det
hända.
Det har jag tänkt att så här, gud, jag skulle bli så känd om jag dog. Men jag är också en son nu, så det måste ju hålla mig vid liv.
Det var inte, dit jag ville komma. Jag ville komma till att jag tänker att det borde rimligen finnas lite longtail-effekt i alla fall.
Jo, men så tror jag att det är. Men jag kände typ i somras när jag... Och omkring på den här festivalen som jag liksom har varit på så här 4 gånger har jag varit i Finland, förstår du? Eller på någonstans. Och Patti Smith spelar liksom varje år. Och hon är ju såklart super mycket större än vad jag är. Men jag är såhär, jag vet inte fan om jag pallar att stå här när jag är 60. På en rockfestival. Där folk står med så här plastmuggar.
Vad ska du göra med resten av tiden?
Nej, jag tänker att jag... hoppas att jag ska bli ekonomiskt oberoende så jag bara kan så inreda hus och typ lyfta vikter eller någonting. Ja.
Okej.
Okay. Och skriva poesi. Och göra musik men att man inte är liksom kniv i strupen över pengar. Det är det som förstör allting, tyvärr. Men jag har ju också försörjt. Alltså jag fattar ju det. Att jag, liksom, hela mitt band, hela mitt crew, det är jag som så här, försörjer alla. Försörjer mig när. Och jag har gjort det i 10 år. Så ja, vi får se. Starten heter det GoFundMe.
Du känns uppgiven bra.
Jag är lite där i livet. Men jag är också, det är en läskig tid i världen. På lite sätt. och allt sånt. Alltså det som händer, så här, Instagram, jag får så här ångest. Bara när man förstår så här, vilka som är kända eller vad folk vill ha just nu.
Apropå skivan då, i alla fall. Ja. Så det är ju lite kanske abstrakt för en vanlig musikkonsument vad en producent gör. Men hur var det liksom att jobba fram med olika producenter materialet? För det låter ju inte splittrat någonstans.
Nej, men alltså grejen är att jag är ju också producent. Så det är väl med att jag är producent med en annan producent. Det var väldigt splittrat den här skivan. Så jag jobbade med flera olika producenter. Men sen så blev det som det blev, rent privat, bla bla bla. Så då hittade jag Malay. Och då tog jag tillbaks liksom alla filer och hit och dit. Så då satt han och jag liksom gjorde klart skivan själva. Han och jag. Mm. Och sen jag satt i mixrummet, jag var med varenda litet steg. Så det är väl jag och någon annan som gör det.
Vill du berätta om Oli Payomi?
Vad vill du veta?
Jag vill veta om han är ett geni.
Geni är svårt. Det var jätteintressant att jobba med honom. Tidigare, innan jag blev så amerikansk och så positiv och öppen, så har jag alltid tänkt så här, men gud, den där världen är ju bara, det är inte sån typ av musik jag lyssnar på. Men
nu pratar vi Max Martin-världen.
Ja, precis. Mm. Men däremot så har jag har liksom alltid varit besatt av själva så här låtskriveriet som i struktur och form och hit och dit. Så jag var supernyfiken på att komma in och bara så här lära mig. Alltså jag gillar att jobba i underläge som sagt. Så att så här, jobba med någon som det inte det jag gör egentligen, förstår jag menar. Och det var så mysigt att han pratade skånska. Jag har ju sån hemlängtan. Och jag är född i Ystad. Så jag blev bara så här, gud vad mysigt. Men han är svår att jobba med för han är hård. Och bara så här, nej, nu ingen, jag har ju jättedålig, jag kan inte göra så här, vad heter det? Dialekter. Ingen reverb, ingen det. Så jag berättade liksom bara så här, ja, vi pratade om mitt liv, vad jag gick igenom just då. Och sen så kom han på den här den delen. The last piece of my heart before you tear it all apart. Just let me keep the last piece of my heart before you. Det var så som att jag skulle prata den. Och sen så kom jag på resten. Det var jätteintressant. Och han är supernoggrann så här, hur man spelar in sång. Och sen så kom Martin in flera gånger och var så här: oj, går du igenom ett uppbrott? Det här är perfekt, det är perfekt läge. Fortsätt jobba, fortsätt jobba. Och var så specifik du kan, så här, så mycket privata detaljer som möjligt. Så att han kom in och var så här: ja, fortsätt, fortsätt. Så vi jobbade hårt på den låten. Men sen så var det svårt. Han tydligen gillar bara att så här producera den liksom i en, två dagar. Så när han skickade låten så var jag så här, men menar du att det här, är det här liksom en demo? Är det här klart? Eller det låter ju som sån typ av musik som de gör. Så då blev det lite konflikt. Så då tog jag tillbaks filerna och han skickade sina filer, vilket är någonting som man inte gör när man är i den. Och så satt jag med Malay och liksom vred allting höger, vänster, typ fuckade med allting. Och så var jag så här, gud, han kommer döda mig när jag visar det här. Och så skickade jag tillbaka och han bara så här, okej, fine, om du vill att det ska låta mer rödvin så fine. Så här, slash, typ, du förstörde våran hit.
Okej, okay. Men idag?
Nej, men det är fine. Alltså, ja. Alla personer som är bra är jobbiga att jobba med. Alltså, jag och Björn har haft hur mycket konflikter som helst.
Mm. Men finns
jag älskar
han...
honom.
Ja, finns han i ditt liv?
Ja, han kommer ikväll.
Ja, vad kul. Och ni har band?
Vi har band.
Som vilar, eller?
Det är ett pågående projekt, men mycket vad heter det, utanför ljuset. Alltså inte ute för folk.
Jag förstår.
Men vi har hur mycket som helst.
Men du, hur kom Skrillex in i bilden då?
Jag jobbade med en kille som heter Carlo. Alltså i LA är det så liksom att alla är där från hela världen. I musik. Så då är det så här, jag var med Skrillex igår och typ han älskar din musik. Han borde komma förbi idag. Då är det så här, okej, fine. Så kom han förbi och jag har aldrig träffat honom eller visste inte ens liksom vad för typ, jag har nästan aldrig hört någon låt. Men hans energi är helt sjuk. Alltså, och han är supersmart. Så att jag spelade liksom alla demos för honom. Och han var bara så här, okej, fast flytta den dit. Då måste jag göra så här. Bara, jag har inte vad du säger där. Liksom, så att han bara gav mig massa tips. Och var så här, gud, jag har liksom precis typ varit på turné i så här 70 år. Så att jag är helt utbränd. Men om jag skulle så skulle jag liksom ta en sovsäck och bara så här, ligga här och göra klart en skiva. Men jag kan inte. Så att han hjälpte till bara lite här och där. Sen så den här Two Nights tog han och bara klippte på spottet och så gjorde han så här, den kommer komma ut förresten, en Skrillex remix. Så han gjorde den till en så här en Skrillex version. Men då tog jag också tillbaks filerna och typ tog bort allting förutom så här baskaggen och några så här vokala samplingar. You never came home. Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. In a row, now I know that it's broken. You've been dancing with somebody. Så att det är ganska många producenter som bara, okej, tack för att du tog bort allt som skulle kunna bli en hit.
Mm. Ja. Right. Men det är, annars kanske det inte hade varit du.
Nej, precis.
När jag läser in mig på dig och lyssnar in mig på dig så undrar jag så här, jag tänkte så här, ja men okej, nu slår vi. Vad sa du?
Undrar du så här, hur mår du egentligen?
Ja, exakt, för tredje gången. Nej, men jag trodde liksom att jag skulle vara tia på bollen men vilja prata vatten med dig.
Vad menar du?
Ja, men det verkar som att ingen har tagit upp vattentemat med dig.
Nej, det är nu intressant. Är det dags. Ja, men jag är ju fisk.
Ja, det upptäckte jag också.
Mm.
Vet du vem
alltså,
som är mer
är
det?
Verkligen fisk.
Vet du vem som är det?
Alla. Prince, inte Prince det.
Vet inte faktiskt.
Vilka mer är det?
Fredrik Chopin.
Ja, det är väldigt många. Jag tror Einstein också.
Justin Bieber.
Mm.
Christopher Triumph.
Anais Nin, tror jag.
Ja, du ser.
Mm.
För det finns ju en del låtar med vatten. Inte minst på senaste skivan.
Det är konstigt.
Är du medveten om det?
Jag gör inte med flit. Men jag har märkt det nu, speciellt när jag gör video, så är det alltid så här att jag fucking måste ligga i något kallt vatten i typ 2 dygn. Varenda gång. Och det är min idé, så jag är så här, helvete. Ja.
Och du har ingen aning om vad det kommer
från? Jo, jag tror att, alltså, jag är ju väldigt mycket en fisk och så här, jag är intresserad av, när man väl läser lite av vad det tecknet är, så är det ju väldigt mycket så här. Alltså så som jag är som person är ju, fisken är ju liksom det äldsta tecknet i zodiaken. Det är därför man kan låta lite lätt bitter, men det är man inte. Det är bara att man har varit med om så mycket och att man hela tiden simmar djupare, 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 djupare. Och också lite så här som floden är. Det finns väl något så här att i en flod så är det aldrig samma vatten 2 gånger. Just förstår det. Jag menar.
Mm.
Det har väl med sökande att göra, känns det som.
Självhatet, för jag känner igen mig i det.
Ja.
Är det en fiskgrej som vi håller på med?
Ja, att man ifrågasätter allting.
Särskilt sig själv.
Särskilt sig själv. Och att man känner efter sig himla mycket hela tiden.
Ja, för det gör man ju.
Mm. Ett litet tips då. Var inte ihop med en annan fisk.
Nej, min tjej är född i januari.
Ja, det är bra.
Vattenman kanske.
Ja, det är bra. Age of Aquarius.
Det låter dåligt.
Nej, det är bra. Det är så här roligt tecken. För så jag menar, en glad person.
Ja.
Eller?
Ja.
Ibland.
Ja, absolut.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Men jo, jag gick en kurs i meditation för ett par år sedan, och då hade du eventuellt varit där på Hornstull och pratat, eller om han hade tagit del av det här på något annat sätt, men pratat om att du sen du började med TM kan slutföra saker på ett annat sätt. Stämmer det?
Det stämmer. Det var helt sjukt faktiskt när jag gjorde... För det var en sån stor... Jag fick ju det av David Lynch. Efter att jag träffade honom så var han så här, nej, nu går du till min tjej. Så då gjorde jag det. Det var så himla kul. Jag gjorde det liksom i New York på The David Lynch Foundation. Det är också så här Manhattan. Så, här, så mycket, en miljon grejer som händer. Och jag skulle precis på Australien-turné. Och jag mådde som vanligt skit och var alltid sjuk. Och hade sån känsla att, så här, att jag hela tiden svävade i... Jag hade sån stark känsla att jag svävade. Om jag bara försvann så skulle jag... Det är liksom ingen som skulle typ veta om jag hade försvunnit eller inte. Att jag liksom inte fanns. Och jag gjorde, försökte mycket. Jag, liksom, jag åkte till Indien hela min tonår, så skickade mamma mig på så här konstiga yogagrejer. Och jag kunde aldrig... Typ savasana var det värsta jag visste. För då bara så här...
Vad är det för något?
Ja, men efter, när man gör efterstanget, när man ligger... Savasana är ju så här, när man bara ligger och slappnar av och typ mediterar, antar jag. Kunde aldrig, jag bara blev arg när jag gjorde det, för jag kunde aldrig slappna av.
Rastlös?
Extremt rastlös. Och mina tankar går. Och kunde inte göra klart saker. Och när jag gjorde det, det var som att jag på riktigt fick för första gången i mitt liv sensationen av hur man slappnar av. Alltså jag kunde känna hur min arm slappnade av. Och jag aldrig någonsin känt i hela mitt liv. Så det var revolutionerande för mig. Och sen så när jag skrev I Never Learn efter den, och då var det som att jag kunde bara, speciellt komma ihåg Gunshot, som ändå har ganska så här psykedeliska textrader, så här, som jag inte ens, ord som jag aldrig använder. Den bara så här, kom. Alla låtar kom från början till slut. Zapp, 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 zapp.
I det då?
Jag höll i det fram till för 2-3 år sedan. Då gjorde jag det varje dag. Sen så är det svårt om man har barn. Men jag gör det när jag åker taxi eller en Uber eller typ på ett plan. Men nu kan jag också komma dit. Nu kan jag också göra det så här. Om jag bara har 2 minuter så har jag bara 2 minuter. Så då kan jag också göra det. Men jag behöver absolut göra det.
Men när David Lynch skriver om det där, för jag bläddrar in någon av, han har skrivit någon bok om det
Catch
här.
Catch a Big Fish.
Just det, exakt.
Men han även pratar om LA.
Och då låter det ju som att han kommer ner i något jävla psykedeliskt stadium, liksom, ja, där det händer jävligt.
Men han säger att han kommer ner, det är som en båt som helt plötsligt blir en ubåt.
Ja.
Och han säger så här, in order to catch a big fish, you have to go deep. Och så är det ju.
Får du det också?
Ja, det har absolut påverkat mig i så som jag jobbar. Men jag är också väldigt intresserad av Jung och drömmar och så här symbolik. Så det, båda två är bra för konst.
Ja. Men är du freudian i det att du tror att hela vår personlighet grundar sig i barndomen? Eller kanske till och med innan? Det kanske inte är Freud förresten.
Jag är också, nu är jag extremt LA out there. Jag gick till en person som jag verkligen känner igen mig i. Det är det som är så sjukt. Han sa att jag är så här a golden child. Att det finns vissa som bara liksom flyger omkring där uppe. Så att vissa barn väljer sina föräldrar. Men vissa gör inte det. Det var som att jag bara blev utsugen in i den här kaoslivet. För jag har ju liksom på riktigt hela mitt liv känt mig hjärtekrossad. Alltså när jag hittar poesi från när jag är liksom 6 år gammal så är jag så här, det stämmer inte med mitt liv. Så jag är absolut någon så här past life.
Vadå, du menar att du hade erfarenheter som en sexåring eller som du vet att du som sexåring inte hade?
Jag kände så. Alltså jag var hjärtekrossad från att jag kom ut ur magen.
Mm.
Och det har ju någonting med hur jag kom ut. Eller in, om man nu säger så. Jag vet inte om det är freudianskt, men jag tror däremot man kan absolut... Nej, jag tror att man har sitt öde och sen såklart så blir man ju formad av sina föräldrar och sin uppväxt. Men jag känner däremot nu att jag har varit så deprimerad hela mitt liv och så här, när jag var liten, där. Men nu så börjar jag... Det är som att jag också haft en person inne i mig som har bara så här garvat så här, du är inte deprimerad på riktigt. Kom igen nu. Som att jag har ett ljus inom mig som bara nu har kommit. Det är som att jag har blivit den personen jag skulle ha varit. Men typ hela min barndom och tonår och 20 var bara så här ett stort missförstånd.
Men vad var det som fick dig att falla på plats då?
Jag tror det jag skriver om, det jag söker, jag har ju hittat mycket via det. Alltså om du läser Rumi eller Hafiz eller vad som helst, allting är ju samma sak. Alltså en Ronettes-låt är ju samma sak som en Rumi-dikt. Det är så här sökandet efter kärlek. Och sen så tror jag kanske att när man förstår det så du kommer aldrig hitta, svaren finns inte. Har du läst den här, det finns en linje i Rainer Maria Rilke som, vad säger han, så här, om det är någonting du frågar dig själv, sluta fråga, bara så här, lev dina frågor, för det finns inga svar. Eller typ så här, no feeling is final, allt det där. När jag slutade tänka så här, ska jag bo i Sverige, ska jag bo här, ska jag det, ska jag... Så här, jag kommer vara lost för livet. Då var jag så här, okej, okay, skål.
Mm. Okej. Okay. Bra insikt.
Jag vet inte.
Men du, jag skulle ju försöka få ihop det här jävla vattnet med meditationen. Och jag vet inte om det kommer sig av Lynch-liknelsen. Men jag funderade på ifall du kände att det kom in mer vatten med temen.
Ja, säkert. Men även på den här skivan så... Jag har liksom en pool utanför mitt fönster. Som jag... Speciellt på natten när den är så här upplyst. Sitter man bara så här... Det är någonting meditativt med att bara kolla på vattnet.
Men jag tänker också att flera låtar känns lite mantriska. Är det ett ord?
Ja.
Som Hard Rain till exempel. If you like the feeling of a hard rain falling, I ever see food, I can give you an ocean. If you like the feeling of the heart rain falling, I ever see food, I can give you an ocean.
där absolut, där går jag in i så här flow. Jag har ingen aning om hur den låten kom till. Det är bara så här zapp. Den är absolut ett så här undermedvetet flöde.
Ja, den är ju helt fantastisk tycker jag.
Den är ju intressant.
Men du är inte 100%
Jag kan inte säga att någonting är fantastiskt om mina egna saker. Det vore ju helt sjukt.
Men du är ju amerikansk och positiv nu för tiden.
Nej. Positiv på ett annat sätt.
Jag förstår. Hur långt sträcker sig din agenda?
Med vad?
Livet. Jobbet.
Du vet att jag ser den där flaskan där.
Jola, exakt, med skallen.
Den är ju på riktigt en riktig sak. Alltså det har ju blivit ett feministiskt kollektiv.
Kommer jag få smaka?
Ja, du kan ta nu.
Nu?
Ja, men det är bara... Jag hittar... Den är så god.
Det ligger en mugg där. Det blir bara jag som dricker.
Jag kan ta lite. Fast jag hatar ju plastglas. Men det går bra. Nej, men det här har ju blivit ett riktigt projekt. Som är mer som ett feministiskt kollektiv, som sagt. Och sen så ska jag göra klart. Jag har massa musik som jag måste göra klart.
Hur mycket tar man? Sådär?
Ja. Jag måste göra klart några videos. Jag måste göra hela den här grejen. Och jag är faktiskt, även om jag kanske inte är så bra på det och så pur ung, så är jag lite sugen på att göra någonting mer med film igen. Och jag håller på att renovera ett hus. Det är så kul.
Var ligger det någonstans?
I The Oaks heter det.
Okej. Okay. Mm. Jag har aldrig varit här.
Skål. Man bara dricker väldigt lite smutta. Och den första bränner och sen så den nästa lägger sig.
Men gud vad mysigt det här var.
Ja. Och det här är alltså helt biodynamiskt. Totalt handgjort. Det mest old school man kan dricka. Det är bara agave.
Vad snackar vi? Är det så här fatlagrat och grejer?
Ja.
Ek.
Ek. Och även så som... Min partner Jola, så som hon gör det, hon kommer ju från... Alltså hon är fantastisk. Hon är från Oaxaca, så att det är hennes farfars farm. Så att hon fick den när han dog. Så att så som de gör är ju... Agaven växer i 10 år. Och sen så tar man hjärtan och gräver en grop med stenar. Börjar koka den. Och sen så har man en åsna som går runt sen. Som liksom viner, eller vad man nu säger, liksom får ut juicen. Och sen så är det med koppar distillerier 3 gånger. Sen ställer hon ut det i så här glasflaskor i öknen så att den får så här solmogna. Och sen i en trätunna. Så att hennes är så här, ta en till nu. Mm,
absolut.
Nästa nivå. Och även själva gaven är ju i mexikanska ögon feminin. Själva växten.
Så mycket smak alltså.
Mm.
Gud, det är första gången jag dricker sprit.
Ja, men det här är också... Det här är ju psykedeliskt på nästa nivå.
Är det det?
Om du dricker mycket. Det är så här jag fick barn.
Ja, vad härligt.
Det finns inte här, men vi kommer släppa. Vi är bara i New York och LA just nu, men vi kommer komma till Europa.
Men varför vill du satsa så mycket energi på det här?
Nej, men det är också en annan så här, total symmetri, symbios eller vad man nu säger, att efter jag hade gjort den här filmen med Terrence Malick för 100 år sedan, jag har alltid haft en fascination med Sydamerika för att när jag bodde, jag har liksom alltid känt mig väldigt hemma bland sådana människor, även när jag bodde i Portugal. Jag bodde där i 5 år, sen så var jag där varje sommar, så jag liksom spenderat hela min barndom där. Så var det så här brasilianska telenovelas, och då när vi gjorde den här filmen så var hela crewet mexikanskt, så här Chibo och allihopa. Då hade jag ett break och jag sa, jag vill så gärna åka till Mexiko. De är så här, gud, åk till Mexico City, bara åk. Så då åkte jag dit helt själv, hamnade på en fest. Och där är det så att alla går ut liksom 5 på morgonen. Och jag var så här, nej gud, jag är jättetrött, jag har jätteont i magen, jätteont i huvudet, kan absolut inte gå ut. Och då kommer liksom världens vackraste kvinna fram till mig och bara så här, men här, drick lite mezcal. Och då har jag aldrig druckit det någonsin. Så då dricker jag. Och blir kär i någon annan person där som äger en nattklubb. Så att vi åker på den här nattklubben. Och då är någon som lägger en E i min drink. Så att jag har liksom den mest psykedeliska kvällen någonsin i Mexico City. Och bara så här dansa salsa, da-da-da. Och sen så vaknar jag på morgonen och mår så bra. Och då ringer jag Jola. Och så äter vi brunch. Och bara så här, gud, det här var så himla gott, vad är det? Och då berättar hon hela sin historia. Och så ser en annan liten twist i stan, för personen jag bor med i LA, hon bara så här, ring mig när du åker till Mexiko, för jag känner folk där. Så då sitter jag med Jola Och så messar jag min kompis. Och hon bara, gud, du måste träffa Yola. Så jag liksom träffat henne. Förstår du? Såhär, okej, okay, meant to be. Så jag åker till Oaxaca. Och sen så berättar hon hela sin historia. Yola är liksom... Hon gick Cambridge och studerar women's studies och är lesbisk. Det är också en stor grej i Mexiko. Så att hennes hela grej är att hon tog över den här farmen och anställde bara kvinnor och betalade kvinnor direkt. Så, så här, hela allting var så att gud, vi måste göra en grej av det här. Så då så började vi ha fester i LA och då så åkte jag och Yola liksom fram och tillbaka med så här plastbunkar i våra resväskor, och så hade vi liksom fester där folk var så här, gud, det här är så gott, och det blev lös stämning. Så då var vi så här, men vi måste göra det här och vi ska döpa det till Yola. Och sen så smugglade vi i 2 år och sen så fick vi våra tillstånd, och nu så säljer vi på typ så här 300 ställen mellan New York och LA, och det går väldigt bra. Och vi anställer bara kvinnor i USA också. Och så har vi gjort väldigt mycket så här Women's March, Planned Parenthood, ACLU. Så alla våra events är politiska.
Är det här som är din biljett ut?
Ja, men jag hoppas det.
Du, jag fick ett par frågor från lyssnare på Insta.
Mm.
Damaris Esmeralda, som för övrigt såg dig på The Base 2008 och Brixton förra veckan. Oh, hon undrar ifall du har kunnat hjälpa din bror med scenskräcken.
Jag är ju väldigt så här, tough love med min brorsa. Så jag gav väl honom ett riktigt showbiz-snack och bara så här, skärp till det. Nu får du... Jag gick inte med på det. Men jag tror att han botade det själv, faktiskt. Han gick i terapi och hit och dit.
Ja. Men det var så.
Mm.
Elin Karnstedt undrar hur föräldraskapet påverkat din musik.
Jag tror att föräldraskapet har påverkat mig så som att så här, jag har inte så mycket tid att ligga och grubbla över hur värdelös jag är. Och att jag vågar ta mer risker, för det är så här, vem bryr sig?
Jag hörde apropå det, Louis C.K. som gav en intervju till Mark Maron när han, för han åkte runt på sin motorcykel mellan klubbarna i New York, och sen så när han fick barn så bara, nej men fuck it, de här jävla ungarna ska genom college, nu får jag skärpa ihop min akt. Och det var då han blev liksom seriös.
Ja, men så är det. Allt jag gör och har gjort har ju så här bara varit så här för konsten eller för om jag vill eller bla bla bla. Men nu är jag så här, fan, nu är jag trött. Alltså, fast jag vet inte, det har inte funkat hittills, för fortfarande så går jag back på mina turnéer. Men jag börjar känna lite att så här, nej, nu stiger jag inte upp ur sängen om jag inte får betalt. Kommer du betala mig för det här?
Ja.
Typ lite dricks eller vad som helst, förstår jag menar. Man får inte ens en 100 i fickan.
Vet
någonsin.
Vad? Du kan få en selfie.
Det behöver jag inte. Jag behöver kontant.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag kan swisha dig. Slutligen, min sista lyssnarfråga är från Det goda samlaget, som undrar om du har någon teori kring, nu lägger jag lite orden i munnen på Det goda samlaget, men som undrar lite om du har någon teori kring varför R&B och hiphop har ensamrätt på låtar om sex?
Nej, vänta, det här var en intressant fråga. Har det någonting med så här, typ kristendom att göra? Så att all vit musik på något... Fast jag menar, den svarta musiken är också det. Men jag tycker om låtar om sex.
Så här skriver hen ordagrant. Det är så otroligt vanligt att skriva kärlekslåtar, men låtar om sex är fortfarande framförallt förpassat till hiphop/R&B-genrer. Varför är det på detta vis?
Det är väl vita, stela personer överlag. Med så här väldigt mycket skam i sig, eller? Jag vet inte. Men det är en intressant fråga. Men typ Prince, är det R&B?
Ja... Någonstans ändå, va?
Ja, jag vet inte. Mer sexlåtar.
Vill du rekommendera något?
Någonting som jag blev väldigt tagen av, om man säger bara på sista tiden, för jag har läst så himla lite sedan jag fick barn, var Ett litet liv. Typ dog. Har du läst den? Ett litet liv.
Nej.
Den är jättetjock.
Okej.
Okay. Och så jag kunde, så att de karaktärerna var med mig liksom hela tiden. Och sen så en film som jag tycker var så hjärtekrossande också är Mon Roi med Vincent Cassel. Fransk film om kärlek. Aj. Mm.
Bra tips.
Ja. Och Kendrick Lamar, men du vet väl alla om redan.
Han har inte riktigt slagit i Sverige ännu, tror jag.
Han är ju typ det bästa som finns.
Ja.
Han är så fucking bra. Mm.
Du, var det så, apropå din senaste film, får man säga då, Song to Song. Spelades den in väldigt långt innan?
Ja, de klippte den i 5 år.
Wow.
Det är synd att man inte såg så mycket yngre ut. Jag trodde att jag skulle se ut som ett barn. Jag var så här, fan. Ja, det är sant.
Vad tyckte du? Hur tyckte du den blev?
Den blev inte bra som film. Men jag tror att om den bara skulle vara mer som ett... Alltså, han var inte ute efter att göra en bra film heller. Så när jag frågade honom så här, vad är din favoritfilm? Han är så här, det har inte funnits någon bra film sen Lawrence of Arabia. Så att han tror inte på en bra film. Förstår jag? Jag menar, hans enda vilja är att försöka fånga någonting levande på film. Så att det var ett experiment. Det känns som att om den hade varit kanske på ett museum när man fick gå in och ut, så är den, det är som intressant att se, alltså, skådespelare av den rangen totalt liksom improvisera. Så att som ett experiment tycker jag den var intressant. Mm. Och den är ju väldigt vacker.
Härliga miljöer.
Men det kanske inte är en bra film. Det är den inte.
Nej, vet du vad? Det går ju inte riktigt att säga om den är bra eller inte.
Exakt.
Vilket ju är intressant.
Ja, jag tycker så här också, han är liksom, vad är han, 70 plus. Att han är så här superfascinerad av liksom musikscenen och så här bestämmer sig för att göra en 2,5 timmes film om så här musikindustrin. Det är ju liksom bravo. Kul att du fortfarande har Logan. Han är en underbar, alltså så fin person.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua hon, My Vän, som gjorde Monja. Nej, Lars von Trier.
Sure. Är du up to speed med honom?
Nej.
Följer du honom?
Nej, just det. Han har ju totalt trillat ner, eller?
Jag har ingen aning.
Men det kan väl vara intressant?
Absolut. Jag försökte se direktören för det hela häromdagen, men den fanns inte att få tag på. Lagligt i alla fall.
Nej. Eller Gaspar Noir. Noé, kanske man säger. Har du sett den? Love.
Jag har inte.
Den är helt sjuk.
Hisspitcharen.
Om man säger så här, det är en kärleksfilm där man får se fullbordet. Alltså, det är intressant, men vissa kallar ju den en porrfilm. Men han säger väl mer att det är inte en porrfilm, men man får se sex när man är kär. Det är en relationsfilm där de har sex. Och typ ljuset, allting är bara så här, aj, så bra. Den är inte heller bra. Jo, den är bra, men den är intensiv. Men det är inte heller, verkar inte heller vara meningen om den är bra eller dålig. Det är lite så jag försöker se på mina saker också. Spelar ingen roll om de är bra eller dåliga, det är inte det som är poängen.
Vad är poängen?
Att man försöker fånga någonting som är vitalt eller levande.
Vet du, jag tycker du gör det.
Jag försöker.
Mm. Mm. Tack för att jag fick ta lite av din tid.
Tack.
Ja, och vilken konsert det blev sen. Årets bästa i min bok. Och jag vill verkligen också dra en lans för albumet So Sad So Sexy, där jag kanske är allra svagast för låten som får avsluta avsnittet idag, Utopia. Jag och Lycke pratade efteråt också om att göra en längre sittning i hennes hemstad Los Angeles. Kanske kan det bli en rekordsnabb revärvning var det lider. Tiden får utvisa det. Vad som dock går att göra redan nu är att följa snabela Lycke Li på Instagram och att drömma sig bort till nästa måndag när det kommer att låta lite så här i den här kanalen.
Det är kanske lite det därför jag har svårt för intervjuer, för det är lite samma feeling som när man gick i skolan och man fick en fråga, kan du svara på det? Och alla vänder blickarna mot dig och väntar på ett svar. Och att man ska på något sätt stå för något. Samtidigt så har jag ju liksom en sida att jag skiter väldigt mycket i vad folk tycker om mig.
Yes, han är inte bara en av landets största och bästa skådespelare. Han har också en fantastisk röst, Shanti Roney, som ger sin första ljudintervju någonsin i Värvet, som jag har förstått det. Och vill du mig något till dess, så når du mig på varvet@triumf.se eller på sociala medier. Tack för idag, hej! We could shine brighter than glitter. There's only one way up. We could be the most transcendent. Go deep like Dylan. There's only one way I see, see, see the dream in your eyes. And I want it. It's burning bright like a fire from a comet. There's a bomb in your heart.
part of the song. If you want it, then I want it. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. I don't wanna wait another lifetime just to get a dose of the hotline. See a light in your eyes and I want it. It's burning bright like a fire from a comet. Take your heart out the box, I won't harm it. If you want it, then I want it. We could be utopia, utopia. You and me, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia, utopia.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.